Evangelietexten idag berättar om en person som Jesus befriar från det ondas inflytande, och den berättar om det samtal som följer efter den händelsen. Vi kan läsa om det i både Lukas evangeliet och i Matteus evangeliet. Och vi ska läsa texten som den finns i Matteus kapitel 12. Så låt oss stå upp och lyssna till dagens evangelietext. Sedan förde man till Jesus en besatt som var blind och stum. Och han botade honom så att den stumme kunde tala och se. Och allt folket slogs av häpnad och sa: är han kanske Davids son? När fariseerna hörde det sa de: det måste vara med demonernas furste, Belzebul, som den mannen driver ut demonerna. Men han visste vad de tänkte och sa till dem: varje rike som är splittrat blir ödelagt. Och en stad eller en familj som är splittrad kan inte bestå. Och om Satan driver ut Satan splittras han. Hur ska hans rike då kunna bestå? Om jag driver ut demonerna med Belzebul, med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? Det kommer alltså att bli er dom. Men om det är med Guds ande jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er. Hur ska någon kunna gå in och plundra en stark man på vad han äger om han inte först binder honom? Sedan kan han plundra hans hus. Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vem är han? Mannen från Nasaret. Vem är han? Jesus. Den frågan finns på varenda sida i evangelierna. Indirekt eller direkt. Vem är han? Hur ska man förstå honom? Och det är den frågan som sen återkommer i varje generation. Vem är han? Mannen från Nasaret. Och vi möter flera olika svar på frågan i den här texten. Om man läser Matteus evangeliet som helhet så ser man att det finns en mängd olika svar, ganska många olika svar. Från det absolut lägsta och värsta till det mest underbara och fantastiska. Vi mötte det värsta förslaget av dem alla här, att Jesus är Belzebub. Det är ett konstigt namn på demonernas furste, på djävulen, på den onda makten. Det är lite osäkert var den beteckningen kommer ifrån. En möjlighet är att det syftar på en gud som Gamla testamentet berättar om, en av avgudarna hos de andra folken som hette Baal-Zebub. Och om du ändrar bara en bokstav så får du det väldigt hånfulla flygornas herre. Och att det har blivit en beteckning, Belzebub, på djävulen. Ordets historia spelar ingen roll. Människor påstår att Jesus skulle vara ett uttryck för den onda makten. Andra säger, ja, så behöver vi inte sänka Jesus. Men gör inget mer av honom än att han är en människa. Han är snickarens son. Josef och Marias pojke. Säkert duktig hantverkare. Säkert intressant att prata med. Han har säkert insikter. Men gör inget mer med honom än att han är snickarens son. Nej, men säger andra, det är någonting med honom. Lyssna på hans budskap. Det finns en skärpa, det finns en klarsyn. Han är mer än snickarens son. Han måste vara en profet. Det känns som om han talar från Gud. Hans ord skär igenom på något sätt. Om man har olika förslag, är han Elia som har kommit tillbaka, eller Jeremia, eller är han till och med Johannes döparen som Gud skulle ha återuppväckt? På något sätt representerar han Gud. Och andra säger, han är kanske mer än en profet. Han är kanske den som profeterna har talat om. Davids son, den utlovade ättlingen. Han är kanske rent av Messias. Den som hela vår historia handlar om. Den utvalde, som i Davids släkt skulle födas. Och som ska börja ställa allt till rätta. Han är kanske till och med Guds son. Och ni ser, svaren kan inte variera mer. Han är djävulen eller Guds son. Så polariseras det runt Jesus. Och vi ska se längre fram. Du kan inte vara neutral. Det finns ingen gestalt som polariseringen är så stark kring. Och det finns ingen gestalt som det är en så stark dragningskraft kring som Jesus från Nazaret. Hur ser det ut i den här texten om vi går tillbaka till den här händelseförloppet? Vad handlar den texten om? Den kommer att svara på frågan, vem är Jesus? Men låt oss titta på själva händelseförloppet i texten. Jag har tre punkter som jag vill lyfta fram. För det första, Jesus som befriar. Det är utgångspunkten. Jesus befriar. En man som är blind och stum, som har hamnat under den onda maktens inflytande, vars liv är ödelagt, och man för honom till Jesus. Och med ett ord, bara omedelbart, fullständigt återställer han mannen. Och det här kan vi ju se om och om igen i evangelierna, hur Jesus helar och befriar. Och folket häpnar. Och ryktet går. Och alla talar förstås om det. Det är ju underbart. Se vad Jesus kan göra. Om vi funderar, varför är det en sån stor del av Jesu tjänst att han helar de sjuka och befriar de som sitter fast på olika sätt? Varför fokuserar Jesus så mycket på det? De flesta religiösa lärare har någon sorts tendens att göra som jag, satsa på undervisning. Jesus har en sån stark betoning på att hela de sjuka och befria de fångna. Varför gör han det? Han gör det absolut inte för att imponera. Jag tycker det här är mycket intressant. Jag menar, vi är vana vid en del så här andliga shower där folk kan få andra människor att falla och trilla, och det händer liksom spejsade saker, och den som får folk att trilla får någon sorts status genom att man kan manipulera folk så. Sånt där sysslar inte Jesus med någonting. Har ni tänkt på det som vi ska läsa om när vi närmar oss texten? När Jesus har blivit fängslad och han förs mellan Kajafas och Pilatus och Herodes. Och när han kommer till Herodes så blir Herodes eld och lågor. Han har länge längtat efter att få se Jesus. För han vill ha en show. Han har hört så mycket om vad Jesus kan göra. Så han vill se ett tecken under. Sätt igång Jesus. Vad kan du på det övernaturliga området? Det står så här. När Herodes såg Jesus blev han mycket glad. Han hade länge velat träffa honom eftersom han hade hört talas om honom. Och han hoppades få se honom utföra något tecken. Nu ställde han en mängd frågor till honom. Men Jesus svarade inte. Jesus är helt avvisande. Han är inte där för att ha en show och göra folk imponerade av hans andliga krafter. Nej, det är någonting annat som gör att Jesus helar och befriar människor. Det handlar om tre saker. Det är Jesu omsorg om individen. Det här är ju så starkt i evangelierna. Att Jesus bryr sig om den lilla människan, den vanliga människan, den oansenliga människan. Om var och en. De som andra inte såg. De som andra föste undan. Och Jesus ser dem. Hans medlidande väcks. Och han engagerar sig. Det är ett uttryck för hans omsorg om någon annan. Inte att etablera beundran för sig själv. Jesus älskar människor. För det andra så bekräftar detta hans identitet. Det han gör, att han faktiskt kan hela de sjuka. På riktigt. Det visar ju att han har täckning för sina ord när han säger att han är sänd ifrån Gud. Det bekräftar vem han är. Och för det tredje så visar det vad riket är. Och det är det som jag vill fokusera på. Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Det Jesus gör illustrera vad Guds rike handlar om. Och här måste många av oss kristna göra en omprogrammering. Alltså hur vi tänker kring vad kristen tro handlar om. Jesus har kommit till världen för att återerövra ockuperad mark. Det finns en massa vanföreställningar om att kristen tro går ut på att vi ska ta oss härifrån den här eländiga världen och komma till himlen. Men det är inte kristen tro. Nej, kristen tro säger att den här världen som är Guds värld, som är Guds skapade värld, den har blivit ockuperad. Vi hör ju hemma här, men den har ockuperats av en främmande makt som ödelägger och binder och förstör och står Gud emot. Att det finns ett satans rike, Jesus använder det uttrycket här, som har etablerats i Guds skapade värld. Och nu har Jesus kommit. Och varför har han kommit? Han har kommit in i den världen som ligger nu i den ondes våld. Och så har han kommit för att fördriva den ockupationsmakten. Vi som kristna har en väldigt realistisk och ganska krass syn. Guds värld har invaderats av en ond makt. Det är därför det ser så eländigt ut. Men Gud har inte gett upp. Världen ligger nu i den ondes våld. Men Gud ska befria sin värld. Så att Jesus kan säga, nu faller domen över denna världen. Nu ska denna världens härskare fördrivas. Och det är det som sker när Jesus helar och befriar människor och upprättar Guds rike. Jesus återtar det som är hans. Han återerövrar ockuperad mark och fördriver ondskan. Det här är fantastiskt att få tillhöra Guds rike. Vi ser början på hur Gud återtar sin skapelse och fördriver ondskans makt. Fullheten är ännu inte här. Vi väntar på att Jesus ska komma tillbaka och upprätta riket i sin fullhet och definitivt kasta ut den onda makten så allt blir helat och renat och återställt. Men det är det här som är Jesu mission. Att återta ockuperad mark. Och så ser vi hur livet blomstrar runt Jesus. Hur allting faller på plats igen. Hur kropparna helas och gemenskapen upprättas. Hur människor får kontakt med Gud. Det är det som är så underbart att läsa i evangelierna. Det är som en vårvind från Eden. Eller hur? Från paradiset. Saker och ting blir rätt igen runt Jesus. Så att Jesus lägger så mycket tid på att hela och befria. Det handlar om detta. Att det är hans kallelse att återta det ockuperade. Nu får vi en massa invändningar här. Alltså, detta är ju Stockholm 2012. Hur i all sin dag kan man, om man är en någorlunda intellektuellt välfungerande och rimligt utbildad människa, stå här och tala om Belzebul och demoner och Satan? Vad är detta? Ärligt talat har vi inte avskaffat djävulen idag. Dagens Nyheter gjorde det för mer än 100 år sedan. Och det är klart att kyrkan ligger efter, men så långt efter behöver vi inte ligga, eller? Mm. Vad ska man säga om det? Jag skulle säga att den bibliska bilden av världen stämmer väldigt väl empiriskt. Titta ut över den här världen. Det är en ockuperad värld. Titta på vad det får för uttryck i människors liv. Hur kan man läsa om mannen Fritzl i Österrike eller Marc Dutroux i Belgien för några år sedan? Eller hur kan man göra det som jag hade möjlighet att göra förra sommaren, vandra runt i Auschwitz och se vad vi i vår kultur har gjort? Så fort vi zoomar in och inte bara talar abstrakt utan zoomar in det verkliga livet, så kan vi zooma in tusentals situationer där alla oavsett tro, när man ser vad som pågår i världen, inte kan säga någonting annat än att detta är djävulskt. Ja, bokstavligt talat djävulskt det som sker. Jag tycker det talar rakt in i hur jag ser världen på en massa punkter. Att det är en ockuperad värld där det finns en ond makt som driver sitt spel, som bländar och förblindar och lurar och binder och förleder människor. Men kan jag annars säga, okej, det kanske finns en ond makt. Men är det inte en väl primitiv syn att koppla en ond makt till sjukdomar? Måste vi inte säga, det var så människor i antiken innan de visste någonting om medicin och så, gjorde en koppling mellan sjukdom och besättelse. Ja, då måste vi vara jättenoga. Nya testamentet kopplar inte samman det på något sätt. För det mesta så talas Nya testamentet om sjukdomar som en sak och befrielse från onda andar som någonting annat. Jesus helar de sjuka och befriar de besatta. Man visste mycket väl vad förkylning var eller vad var andra allvarliga sjukdomar var som drabbar en kropp och som inte beror på demoner i en direkt bemärkelse. Så vi ska inte göra antikens människor mer primitiva i sin förståelse än vad de var. Däremot så finns det några texter som också visar en koppling att den onda makten vid några tillfällen har valt att binda en människa också fysiskt i en sjukdom. Men väldigt många kan ju tänka, men vi har ju inga erfarenheter av sånt här i vår kultur. Av demoner och demonbesättelse. Får vi inte vara för fördomsfulla? Det är inte vår kultur som är normen för vad som finns, eller hur? Även om vi lätt ser på så i västerlandet. Res till andra delar av världen och du hamnar rakt i Nya testamentets beskrivning. Jag har sett det i Bangladesh. Prata med missionärer i Afrika, eller i Latinamerika, eller i Asien. Men vi ser det ju så sällan här. Ja, det håller jag med. Vi ser det sällan här. Vad beror det på? Ja, jag tror det beror på att den onda makten kan välja att arbeta på väldigt olika sätt. Och att han väljer att jobba mer inkognito under ytan och binda oss på andra sätt. Man kan ödelägga en människas liv på massor med sätt. Individualism och själviskhet och ensamhet och beroende. Ja, du kan förstöra en människas liv på massor med sätt. Och det verkar som den onda makten i stor utsträckning väljer andra sätt i vår kultur. Okej, tillbaka till texten. Jesus utmanar. Han befriar. Men för det andra så utmanar Jesus. Och det här är intressant att läsa i evangelierna. Om hur Jesus utmanar och hur problemet för människor alltid är vårt hjärta. Om man tittar lite runt omkring den här texten där Jesus gör så underbara gärningar och befriar människor, så är det hjärtan av cement. I vers 14 i kapitlet, då har Jesus gjort andra under och befriat människor, så bestämmer sig en grupp människor för att röja Jesus ur vägen och göra sig av med honom. Efter att Jesus har gjort en massa under tecken så kommer det några skeptiker och säger: Mästare, vi vill se tecken. Okej. Okay. Det har man ju sett hur många som helst, men de blir aldrig nöjda. Det är aldrig ett tillräckligt bra tecken för vissa personer. Och allt går tillbaka till människans hjärta. Det hårda hjärtat. Och det är ju centrum i den här händelsen. Och vi behöver förstås fråga oss, var befinner oss vårt hjärta? Därför att det är den ömma punkten hos oss människor. Vårt hjärta. Att vi gör det hårt. Det var ju några som gjorde sitt hjärta hårt. De kommer med den värsta av anklagelser. Jesus har befriat den här mannen i djävulens kraft. Han är Belzebul. Han är förbund med djävulen. Vilken anklagelse. Vilken anklagelse. Det liknar ju lite grann en del av de myter som vandrar på internet. Att det var amerikanerna som bombade World Trade Center. Eller hur? Alltså Jesus befriar en människa från en demon. Och så kommer anklagelsen. Han gör det med demonernas furste. Så liksom Satan anfaller sig själv. Ungefär som om USA skulle anfalla sig själv. Vilken märklig anklagelse. Vilken märklig anklagelse. Det som sådana här anklagelser gör, det är att de har väldigt hög känslomässig laddning. Det som sker när man säger Jesus jobbar i djävulens kraft, det är ju att man skrämmer folk. Och man kan börja manipulera folk utifrån den sortens irrationella anklagelser. Jag vet inte om ni har varit på bio på sistone. Om ni inte har det så tycker ni ska se den här filmen. The Iron Lady. Järnladyn. Och Margaret Thatcher. I filmen så säger Margaret Thatcher en sak som jag tycker vi kan lära oss någonting av. We will stand on principle or we will not stand at all. När vi möter anklagelser som Jesus gjorde av den här arten, så måste man tänka principiellt och inte låta sig styras känslomässigt. Och det är precis vad Jesus gör. Han är oerhört cool i texten när de anklagar honom för att vara i förbund med djävulen. Och han börjar resonera principiellt och skjuter deras resonemang totalt i sank. Om vi inte resonerar utifrån principer så kommer vi inte att stå. Det här gäller för oss idag också. När massor med människor säger att den som är kristen är vetenskapsfientlig eller förnuftsfientlig eller gammaldags eller mot utvecklingen, eller man kan hitta på alla möjliga sorters anklagelser. Och jag har mött ganska många genom åren. Som alla går ut på att säga något starkt känsloladdat för att få dig ur balans. Glöm det. Var cool som Jesus och tänk principiellt. Hur gör han? Han frågar efter logiken. Okej, ni säger att jag gör detta i djävulens kraft. Vad skulle det innebära? Så tar han tre exempel. Tänk på ett rike, eller tänk på en stad, eller tänk på din familj. Om det råder splittring i riket eller staden eller familjen, så är den försvagad, den går under, den kan inte bestå. Det här gäller på alla områden. Är det splittring, blir man försvagad. Varför skulle Satan vilja försvaga sig själv? Han ställer två motfrågor. Om Satan driver ut Satan, splittras han. Hur ska hans rike då kunna bestå? Ja, kanske någon ska vara jätteklurig. Ja, men tänk om han strider mot sig själv för att lura oss och sen i nästa steg göra någonting. Okej. Men tänk på Jesu verksamhet. Han gick från by till by, från stad till stad och befriade människor. Det var ju inte en engångshändelse. Det var ett helt konsekvent mönster att han drev ut de onda andarna. Varför skulle Satan ödelägga för sig själv? Det här är inte en rimlig uppfattning. Och dessutom, eftersom hans kritiker själva hade folk som bad för dem sjuka och för de besatta och försökte driva ut de onda andarna. Det där argumentet kan ju vändas mot er. Vill ni köra det spelet så kan jag ju bara säga samma sak. Ni försöker driva ut onda andar med hjälp av Satan. Det blir ju en boomerang. Den slår ju tillbaka till er själv. Vad är det för ett värdelöst resonemang? Och så ställer Jesus det på sin spets. Det är som ett vägskäl. Ni kan inte hålla på med den här sortens bluffresonemang. I verkligheten är det så här att du är antingen för mig eller mot mig. Den som inte är med mig är mot mig. Den som inte samlar med mig, han förskingrar. Och så gör Jesus sig själv till själva nyckelpunkten där allting avgörs. Det är som att komma till ett vägskäl, en T-korsning, och du måste ta höger eller vänster. Så är det med Jesus. Du måste ta ställning. Ja, måste man? Kan man inte stå kvar? Vi är ju neutrala svenskar. Vi kan väl stå kvar i vägfället? Men vi kan ju gå tillbaka. Vi behöver inte ta höger eller vänster. Vi kan ju backa. Vi kan försöka komma på undanflipper, eller hur? Ja, så kan det vara vid ett vägfäl. Men så är inte livet. Du kan inte stå stilla. Ditt liv pågår steg för steg. Du kan inte backa. Du kan inte leva igår. Du kan inte stå stilla. Den här dagen håller på att utvecklas. Du rör dig. Och du kommer till ett vägskäl som heter Jesus. Och du måste ta höger eller vänster. Det finns inget alternativ. Och Jesus är glasklar. Du måste ta ställning. Och tar man inte ställning för Jesus, då blir man mot honom. Han är det absoluta vägskälet. Och det är ju det som jag vill utmana oss med, er med den här söndagen. Att ta ställning för Jesus. Du står vid ett vägskäl. Du kan aldrig vara neutral. Du kan aldrig backa. Du måste ta ställning. Om du inte tar ställning för, så är det ett ställningstagande mot. Så om du inte känner Jesus, säg ja till honom idag. Om du har gått bort dig, som vi så ofta gör, kom tillbaka och säg ja till Jesus. Engagera dig i församlingens vision. Det här är ju en av de saker vi vill göra i Stockholm. Presentera Jesus. Och hjälpa människor att se att det är fantastiskt att säga ja till Jesus. Han som har sagt ja till oss. Och börja gå den vägen. Men här finns ingen neutralitet. Här finns ett absolut antingen eller. Till sist, för det tredje, Jesus är den starkare. Det är ju det han visar. Han är den starkare på varje område. Man kan inte befria den här världen från ondskans makt eller en människa från det ondas inflytande om man inte är starkare än ockupationsmakten och kan gå in och binda ockupationsmakten och befria. Och Jesus är starkare. Han är starkare. Han är suverän att ge oss frihet och sätta oss tillbaka på rätt spår. Han är den stora befriaren. Han är den som är starkare än all ondskans makt. Och det är därför som vi älskar Jesus. Det är därför som vi följer honom. Det är därför som vi återvänder till honom. För han är alltid den starkare. Han är alltid befriaren. Om vi har tid så skulle vi kunna läsa hela Matteus 12. Det här avsnittet som vi har läst, det handlar om att Jesus är den starkare. Hur han befriar människor. Men om runt omkring den här texten så är det ett uttryck som Jesus använder 3 gånger om sig själv. Som hjälper oss att vidare besvara den här frågan. Vem är han? Han är den starkare. Men enligt Matteus 12 så är han också för mer än templet. Han är för mer än Jona. Han är för mer än Salomo. Och förstår ni vad Jesus säger? Han är inte bara starkare. Han är den underbara uppfyllelsen av allt som Gud har lovat. Han är för mer än templet. Därför att det är han som i sin död blir det slutgiltiga offret. Och blir den nya mötespunkten mellan Gud och människor. Han är mer än templet. Platsen där Gud bodde. Platsen där synderna försonades. Och Jesus är mer. För han uppfyller allt som det talade om. Han är för mer än Jona. En av Guds profeter. Som skulle frambära Guds budskap. Och det profeterna har talat om är ju den yttersta sändningen från Gud. Och nu kommer det som är för mer än Jona och Jesaja och Elia och Jeremia och Hesekiel och alla de andra. Han är för mer än Jona. Och han är för mer än Salomo. Kungen i all sin härlighet. Salomo i all sin vishet. Och Jesus är mer. Det är därför som vi har Jesus i centrum. För han är starkare. Han är större. Han är mer än alla andra. Än allt annat du kan föreställa dig. Det är därför som vi sjunger lovsång till Jesus. För han är den enda som är värd. Det finns ingen som kan ta hans plats. Ingen som kan konkurrera med honom. Ingen som kan ge dig det som han kan ge dig. Och det är därför som du ska säga ja till Jesus. Han är större. Han är för mer. Han är stark. Vilken förmån att få tillhöra honom. Vilken förmån att få följa honom. Låt oss be. Jesus, vi tackar dig för att du vill befria och upprätta och hela. Vi tackar dig för att livet finns i dig. Det ursprungliga, det äkta, det rena livet. Herre, tack för att du har kommit till oss för att återupprätta, återta det som är ditt. Herre, du ser oss var och en. Du ser vår längtan och du ser vårt hjärta. Och Herre, vi vill sträcka oss mot dig. Tacka dig för att du söker oss. Och vi vill säga, Herre, vi vill söka dig och säga ja till dig i våra liv. Amen.